I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är ett samtal med Bengt Brylde, professor och filosof. Bengt har ägnat en stor del av sin yrkesverksamma tid med att studera lycka, lidande, etik och vad det är som gör ett liv meningsfullt. I det här avsnittet försöker vi tillsammans reda ut vad det är som gör människor lyckliga och vilka samhällen som framgångsrikt hjälper människor med det här. I ännu en mätning så har finnarna visat sig vara det lyckligaste folket i världen, eller topp tre. Och man kan tycka, varför just de? De är ju i sällskap med, ja, med norrmän, danskar. Vi är någonstans där nere också. Vi är väl topp 10, topp 15, något sånt.
Vi är topp 10.
Vi är topp 10 fortfarande, ja, okej. Okay. Ja, vad är det i det här begreppet att en nation är lycklig, eller snittbefolkningen, eller liksom vad, jämfört med, jag tror Afghanistan var en absoluta botten av den här mätningen.
Ja, alltså de här mätningarna, jag är extremt skeptisk. Jag höll på med lyckoforskning i många år och jag är väldigt, väldigt skeptisk till de här mätningarna. Och framförallt, jag är skeptisk till den här medialogiken, att man är så fixerad vid rangordningar istället för att titta på de bakomliggande siffrorna. Jag minns vid någon av de här mätningarna när de började med detta, så satt jag i tv-soffa och försökte liksom mästra intervjuarna då, att ja, men Jesus liksom, Finland hade 7,64 och Norge 7,62, och frågan är ställd så här: hur tillfreds är du med ditt liv på en skala mellan 0 och 10? Och det är ju få av oss som sätter den med 2 hundradelar, så att säga. Mm. Nej, det var inte, jag ångrar mig, 7,2, det är nog 7,22 alltså. Mm. Man vet inte liksom, 7 eller 8 sådär, va? Så att det finns ju mycket mätfel här, och när man ser hur den här tätgruppen då, hur nära de ligger varandra, de här länderna rent numeriskt, då inser man att det är ett futilt projekt att försöka rangordna alltså, med någon slags säkerhet. Det man kan säga med säkerhet är att det finns en tätgrupp där alla de nordiska länderna finns med. Och det är ju värt att förklara, så att säga.
Mm. Men vad tror du en sån här mätning, okej, om vi tänker att okej, vart decimalerna hamnar och så, visst, det är nog mindre intressant, ja. Och det är nog marginella skillnader mellan de här länderna i toppen. Men vad säger de här mätningarna som ändå är lite kantiga? Visst, man ställer just frågan så här, rangordna, hur tillfreds är du med ditt liv, antar jag, från 1 till 10. Vad kan såna här mätningar säga om länder, och är det någonting väsentligt det kan säga om hur människorna mår i dessa länder och hur välfungerande dessa samhällen är?
Absolut. Det säger väldigt mycket om, alltså det säger någonting direkt om, det är ju människors självrapporterade livstillfredsställelse. Sen om man vill kalla det för lycka eller inte, det är också en liksom lite medial grej, va? Att inom den så kallade lyckoforskningen så använder man ju två lyckobegrepp. Det ena är det här med livstillfredsställelse och det andra är det här med välbefinnande då. Så man ska ju inte dra slutsatsen att finnarna mår bäst bara för att de rapporterar sig som mest nöjda med sina liv. För det är väldigt olika mekanismer där. När man tänk själv, om du skulle få den här frågan istället, hur mår du på en skala? Mm. Då skulle du vara tvungen att liksom blicka inåt och känna efter och så, va? Får du skalan hur tillfreds är du på en skala? Då är det lätt att du går till en inre kognitiv checklista. Har jag familj? Har jag ett jobb jag trivs med? Check, 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 check. Ja, men det blir 8 av 10 liksom.
Mm.
Och man har ju också sett att i stort sett alla länder hamnar ju högre i livstillfredsställelse än i välbefinnande då.
Mm-hmm. Finns det några mönster i välbefinnande som du har märkt?
Nej, det är väldigt... Det är liksom dåligt beforskat i jämförelse. Lyckoforskningen har haft en tendens att mäta livstillfredsställelse mycket, mycket mer än affektivt välbefinnande. Antagligen för att det är lättare. Liksom.
Mm.
Och för att man har gjort det längre. Man har sådana snygga tidsserier och så. Så fortsätter man med det. Men det är klart att det säger väldigt mycket om de här länderna. Precis som det säger väldigt mycket om ett land att livslängden i ett land är väldigt hög, som i Japan eller Sverige eller Australien, eller att hälsotillståndet hos medborgarna är väldigt gott, eller att livstillfredsställelsen är hög. Det säger väldigt mycket om hur institutionerna fungerar och vilka möjligheter man har att leva det liv man själv vill leva och så vidare och så vidare. Så att, det tror jag.
Och vad är det de här mätningarna, de här, framförallt de här rankingarna då, vad är det de, du var inne på att välbefinnande är någonting helt, det är någonting annat.
Det är någonting annat, ja.
Någonting annat. Mm. Och vad är det de inte fångar in? För att en vanlig återkommande observation som görs är att, ja men, å ena sidan, vi lever i länder där... grundläggande mänskliga behov, tak över huvudet, trygghet för de flesta, mat och så vidare. Mycket av det är tillfredsställt.
Ja.
Medans det saknas någonting annat, någonting lite mer svårgreppbart, det här välbefinnandet. Och den kanske tydligaste exemplet på det är ju den här allt mer uppmärksammade datan som visar att det finns väldigt stora skillnader i psykisk hälsa mellan olika grupper i rika samhällen, där personer som har vuxit upp under 2010-talet liksom blivit vuxna, myndiga, de mår mycket sämre än personer som exempelvis växte upp på 60-talet, 70-talet.
Mm, mm.
Hur kan det skilja sig så mycket? För det här visar ju att den här lyckoforskningen, den mest grundläggande, att den säger kanske inte så mycket.
Jo, men den säger en hel del. Får jag ta en liten omväg innan vi kommer in på åldersfrågan?
Ja, visst.
Jag tänkte bara säga så här, alltså, det du sa om grundläggande behov och trygghet och sånt där. Det är ju sant, va? Det är ju faktorer som bidrar till ökad lycka i en befolkning, ökad genomsnittslycka. Men det är ju intressant att fråga sig också, varför hamnar de nordiska länderna, eller de överhuvudtaget de nordvästeuropeiska länderna, som är då, har någon typ av protestantisk bakgrund rent kulturellt, men som är väldigt sekulariserade samhällen, varför hamnar vi alltid högst? Och varför hamnar de anglosaxiska länderna relativt sett långt efter oss? Och varför hamnar de latinamerikanska länderna så högt jämfört med vad de borde göra, givet fattigdomsnivån och kriminaliteten och så. Men det som verkar förklara vår framskjutna placering i Norden, det är ju en unik kombination av tillit och individualism.
Mm.
Och då tänker jag så på den sunda individualismen som vi har så mycket av i Sverige, där man har goda möjligheter att leva det liv man själv vill leva. Det är inte den där skit i andra och tänk på dig själv, individualismen, den är starkare i anglosaxiska länder. Och den är knuten till en svagare tillit då. Men vi har fortfarande en ganska hög generell tillit mellan människor och en ganska hög tillit till våra samhällsinstitutioner, myndigheter och sådär. Och det är väl hemligheten då.
Mm.
Men nu till åldersfrågan då. Och jag måste nog göra det lite besviken där, för att det är väldigt mycket forskning om så kallad lyckoforskning på livstillfredsställelse, så börjar man vid 16 liksom. Alltså man har såna här 16-84 studier och så, va? Och jag har läst väldigt lite om barn och ungdom och så. Jag har förstått att stressnivån har gått upp kraftigt i de här grupperna. Och det man kallar för psykisk ohälsa, som inte är riktigt samma sak som olycka, har också gått upp kraftigt i de här grupperna. Och Det är ju förstås inte bra om det är så. Jag tror att det är så. Men ska vi killgissa på förklaringar också, eller?
Ja, alltså vi behöver inte... Ja, jo, men det är klart vi ska göra det.
För du ställde ju frågan på ett intressant sätt. Ja. Det är lite grann... Du ställde frågan på ett sätt som jag kan uppfatta att det är fel, men varför mår den här gruppen så dåligt när de har det så bra? Ungefär.
Ja, man kan väl säga så här.
De har det de vill ha eller något.
Det finns en stor... Alltså att det ändå finns... skillnader mellan åldersgrupper boendes i samma samhälle där den övergripande lyckonivån tycks vara rätt hög men där det uppstår så stora skillnader mellan grupper. Sen behöver vi inte gå in på exakt hur dåligt de mår, men det verkar finnas en tendens att exempelvis självmordsfrekvensen bland rätt unga personer har gått upp i en del anglosaxiska länder. Ja. Medan den är rätt stabil bland personer som är äldre, liksom nära pensionsåldern.
Ja. Nu är ju självmordsfrekvens inget bra mått. För att,
det är det inte.
Nej, självmordsfrekvensen är ju högre i lyckligare länder än i olyckligare länder. Av det enkla skälet att kollektivistiska kulturer som... där man generellt sett mår sämre, har man lite mindre självmord också. Och i individualistiska kulturer där man generellt sett mår bättre, så har man lite fler självmord. Det är också fler skilsmässor och så. Och det hänger ihop med den här individualismen, att man har möjlighet att själv leva det liv man vill leva. Då är risken lite större att man hamnar utanför sociala skyddsnät, utanför kontrollmekanismer och så vidare. Men jag tror ju personligen att det med sociala medier är en dålig grej ur lyckosynpunkt. Jag tror också man måste tänka på att alltså vilken... Jag satt och pratade med några kompisar en gång om vad skillnaden mellan att när vi var unga, jag är ju 60-plussare, då la jag en otroligt stor del av min inkomst / veckopeng, eller vad det nu var, på skivor, böcker och sådär. Idag är ju allt sånt gratis. Men däremot så hade ju vi otroligt lätt för att få jobb. Och när vi flyttade hemifrån så hade vi otroligt lätt att få en lägenhet. Alltså. Och kronan var stark så vi kunde liksom resa. Man jobbade liksom en... månad eller två på en industri eller på ett mentalsjukhus, så åkte man ut och reste liksom. Så det där har man ju inte. Plus att vi växte upp i ett klimat, tror jag, där det var ändå en allmän framtidsoptimism utom hos dem då som var lite oroliga för ett kärnvapenkrig. Det var en liten grupp som brydde sig om det där liksom. Och allt det där har ju förändrats idag.
Men tror du att den sortens... Om vi ska börja separera de här två med behovsgrundade liksom, allmänna lyckan och gå in på kanske varför personer i väldigt i annars välmående samhällen som fortfarande har ganska hög tillit, som har fungerande institutioner där ja, men det är visserligen svårt att få bostad, men du behöver inte bli hemlös. Du kanske behöver vänta längre eller få acceptera något lite sämre under en period. Det kanske inte var lika lätt som för dig på när du växte upp. Men vad är det i människor som i väldigt välfungerande samhällen, eller relativt andra länder välfungerande samhällen, ändå upplever någon sorts brist, en sorts tomhet kanske. Det kan skilja sig åt mellan olika åldersgrupper uppenbarligen. Och utan att spekulera exakt vad det är, det kanske är sociala medier, vem vet. Men vad är det som inte blir tillfredsställt hos människor i dessa rika samhällen?
Ja du, tänk om man visste det, då hade vi kunnat starta ett nytt politiskt
parti. Ja, men nu får du killgissa i så fall.
Jag får killgissa lite grann. Jag kan göra så väl det man kallar för educated guesses på engelska. Nej, men jag tror ju att ett viktigt område det är det sociala, nära relationer och så. Och det är ju högst tveksamt om det har liksom blivit bättre på det området. Det vill säga det här med vänskapsrelationer och kärleksrelationer och så. Det finns ju mycket sådana här lite små larmrapporter om att det håller på att bli sämre. Mm. Att det blir ytligare och mer flyktigt och så. Nu är det ju väldigt många sociologer och kultursociologer som också håller på att killgissa. Men de pekar ju på det här med att vi har fått en allt mer konsumistisk inställning till relationer. Inte minst med internetdatingen och så. Och att det har lett till mycket flyktigare relationer och sämre tillit och sådär. Så det är ett område. Ett annat område som man brukar prata om. Men de som pratar om det sitter ju också och killgissar då. Det är det med meningsfullhet. Mm. Alltså. Så den här tanken att våra liv har blivit mindre meningsfulla.
Mm.
Men jag vet inte om det stämmer riktigt heller. För att då målar man ju liksom upp en... Ofta målar man ju upp då en bild av en annan tid.
Mm.
När folk upplevde en himla massa mer mening och så. Och det vet inte jag om det egentligen låter sig göras.
För det är ju rätt vanlig, tror jag, konservativ eller borgerlig inställning till de här frågorna. Och följer man, jag har lyssnat mycket på så här, Jordan B. Peterson och sådana från den anglosaxiska sfären som menar att det finns en meningsförlust.
Mm.
Och jag kan också nämna, för några år sedan så var jag och Alice Todorescu, när vi jobbade ihop på GP, så var vi var oense om det här med just vad säger lyckoforskningen om våra samhällen. För Alice hade en väldigt stark känsla av att ja, men lyckoforskningen säger att självrapporterad lyckan är hög i Sverige, men på grund av att vi är ett sekulärt samhälle med svaga kollektiva band, det var då hennes tanke, så är det någonting som saknas i vårt samhälle. Mm. Och jag var mer kantig och sa så här, nej, men det har att göra med, är det välstånd och någorlunda jämlikt, så då är folk lyckliga, punkt slut. Mm. Så visst finns den här starka misstanken att det är någonting som saknas, och detta någonting fanns en gång i tiden. Kanske kärnfamiljer, mer tro, alltså att man kanske inte hade lika mycket. Men på något sätt, meningen med tillvaron var betydligt mer.
Ja, jag förstår resonemanget.
Förstår du?
Jag förstår resonemanget, men jag håller nog inte med.
Nej, men berätta.
Nej, men jag tycker premissen för hela frågan är ju det här att det finns något som saknas. Att det finns liksom en slags pusselbit, som hittar vi den liksom, då blir vi 10 av 10 allihopa liksom, eller något sånt där. Och det är det något som den här lyckoforskningen har visat oss, tycker jag, så är det att det finns ingen sån, inga sådana nyckelfaktorer, utan möjligtvis det sociala då. Det är liksom, vad man märker är att det finns hundratals samverkande faktorer som tillsammans bestämmer hur lycklig eller olycklig en person är. Men jag tror att den här tendensen som vi har, va, det ligger ju också i liksom, vi har våra berättelser om oss själva och samhället och andra har ju också en sån väldigt tydlig dramaturgi liksom. Det handlar om att hitta det som saknas här då.
Mm.
Och när vi hittar det, så ska allting bli bra. Risken är ju att när man får det där som man trodde att man saknade, så är det inte bra ändå. Att man letade på fel ställe. Det finns någon buddhistisk mästare, jag tror att det var Ajahn Chah, som sa att man ska liksom inte klia sig i huvudet när det gör ont i magen eller sånt där. Alltså, vi letar på fel ställe.
Mm.
Kanske.
Men tror du att den här letan efter mening, där, jag vet inte om det kanske kan innebära en mer konservativ, religiös motreaktion mot, för att det har ju kommit en reaktion från vänster mot det, liksom det konsumistiska samhället, du nämnde Bauman tidigare, liksom en sån, vad ska man kalla det, en mer kött socialistisk kritik av det kapitalistiska samhället. Inte bara en kritik av att det här samhället blir ojämlikt och det är rovkapitalism och så vidare, utan en mjukare social kritik. Att vad gör det med människan att leva i det kapitalistiska samhället? Mitt intryck är att på senare år har det varit en mycket starkare motreaktion från höger, som kanske lånar lite av den här kapitalismkritiska vänstern, men också bjuder in det mer andliga elementet. Alltså, kollar man på typ YouTube så är det fullt av moderna gurus som det handlar om. Det handlar om löpning, det handlar om diet, det handlar om att återvända till någon sorts mening i tillvaron, återanknyta med naturen och så vidare. Tror du att de är fel ute i deras killgissningar? Eller?
Ja, alltså jag vet inte exakt vilka anspråk de gör, men det är klart att det är bra med att träna. Och det är bra att meditera. Och det har ju lyckoforskningen visat också. Och sådär. Men jag vill ändå slå in en... Jag vill göra två kommentarer här. Det första är det här med att den här med det jag pratade om, uppluckringen av det sociala och bristen på mening. Det förenas ju ibland i begreppet normupplösning. Och det tycker jag är intressant, en intressant fråga, om det är så att vi har för lite sociala normer idag att hålla oss till och därför blir vilsna eller förvirrade i tillvaron. Men det är ju någonting som även delar av vänstern pushar för. Alltså, det finns, så jag vet inte om detta är en liksom vänster-höger-fråga riktigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vill slå in en kil mellan lycka och meningsfullhet också. För jag och en sociolog från Umeå som heter Filip Fors, vi gjorde en studie där vi kollade, vi ställde lyckofrågor och vi ställde meningsfullhetsfrågor. Så fick vi in det i SOM-undersökningen och så fick vi ett ganska bra tvärsnitt på svenska befolkningen. Och det man kunde se, några intressanta saker man kunde se till exempel, det var dels kunde man se att den självrapporterade livstillfredsställelsen var högst i gruppen 60-75. Den självupplevda meningsfullheten var lägst i gruppen 60-75. Och det betyder ju att de inte alltid går hand i hand. Däremot så kan vi ju naturligtvis förutsätta att för de flesta av oss så kommer ju en meningsvinst också att leda till en lyckovinst så att säga. Men det går alldeles ut. Och jag ser liksom framför mig lite grann de här nyblivna pensionärerna som har jäkligt god tjänstepension, god hälsa, som åker ner till Algarve och unnar sig saker, va? Den här sunda egoismen. Jag ser liksom hur de sitter där och myser, va? Men så får de frågan, men vad gör du för andra då? Vad har du för livsmål då? Vad har du för sammanhang då? Alla de här meningsfrågorna. Och så blir det bara, oj då, det kanske inte var så bra just på det här området. Och då kan man ju ta två vägar där. Det ena är att man kan säga till sig själv, då måste jag hitta lite mer mening i livet. Eller så tänker man, vadå, skit i meningen.
Jag har det gött.
Jag har det gött.
Jag spelar golf, dricker vin.
Och äter fisk liksom.
Men det kanske leder oss in på en mer på nästan individnivå då. Du har ju skrivit en hel del om begreppet hedonism och de olika delarna av sätten som gör att människor blir tillfredsställda. Det är inte bara ett sätt. Lyckan är inte bara en. Tillfredsställelsen är inte bara en. Om vi då tar, för det är ändå, vi började lite grann med med finländarna. Ja. Som i alla fall i de här kantiga stora rankingarna är högst upp. Ja. Liksom sådär. Jag lever ett, säg att jag är en pensionär som har dragit ner till Algarvekusten i Portugal och jag har det väl förspänt liksom. Mm. Sådär. Mm. Och jag gör allting det som jag skjutit upp och så vidare. Det är liksom, det är bara gött.
Mm.
Den här avsaknaden av mening, vad är det den, så att säga, vad är det i lyckan? Varför är det mer, alltså varför är det lyckobringande att göra att, jag vet inte, volontärarbeta eller ha en stor släkt eller, alltså, eller vara troende? Kanske det finns, du nämnde tidigare i Centralamerika människor som är rätt fattiga.
Mm.
Och kanske inte ens har utsikter om att det kommer bli bättre.
Mm.
Men i de här lyckomätningarna är mycket högre. Vad är det där i lyckan om man ska bjuda in där, begreppet hedonism?
Ja, ja, för i där formulerar man, eller den, deras framskjutna placering beror ju inte på alls på samma faktorer som våran framskjutna placering, det vill säga individualism och tillit. Det är ganska pissig tillit i de här samhällena. Mm. Alltså. Inte i den här innegruppen, men till främlingar, så att säga, va? Och av naturliga skäl, tror jag. Nej, men det som verkar förklara deras höga självrapporterade livstillfällelse och sådär i länder som Mexiko och Colombia och sånt där som har legat högt i olika mätningar, det verkar vara att de har en väldigt hedonistisk kultur. Så de har en liksom kultur som är där det är väldigt, dels är man väldigt orienterad mot glädje, dans, party, njutning och så vidare, va? Ta dem som kommer, lite så där bekymmerslöshet och så. Och det kan ju dels påverka deras svar naturligtvis, att de faktiskt svarar högre än vad de egentligen känner. Men det påverkar ju också vad de antagligen vad de känner. Så det verkar ju vara en viktig faktor där. Inte bara den här sociala gemenskapen som kan vara ganska förtryckande ibland, utan den här hedonistiska kulturen. Och när man pratar om hedonism kom ju från den klassiska grekiskans begrepp hedone, som betyder lust eller njutning. Och om man pratar om hedonism i anslutning till livsstilar och så brukar man ju säga att det där är en riktig hedonist. Så tänker man att det är alltså en väldigt njutningslysten eller njutningsorienterad person. Men vi skulle inte säga att nödvändigtvis använda ordet lycka där. För att det grekiska termen för lycka var ju en helt annan. Det var eudaimonia. Så det är lite lurigt det där. Men jag tänker ändå att, så jag tycker att termen lycka och termen njutning är helt olika begrepp. Det finns ett överlapp, och det är att just välbefinnande då, som vi pratade om förut, att det kan falla under båda begreppen, så att säga. Va? Att man har en hög nivå av subjektivt välbefinnande, att man mår bra helt enkelt.
Mm. Så hedonism kan leda till välbefinnande, och att ha exempelvis, ja, men den trygga pensionären på Algarvekusten, är det också en hedonist? Eller skulle du säga att det finns...
Nej, alltså det är jättesvårt att säga vem som är hedonist och inte. Jag tänker så här att när man först myntade det här begreppet hedonism, alltså långt, det var liksom på 300-talet tror jag, före Kristus eller sånt där. Då var det ju liksom, då handlade det om de personerna som hade sinnlig njutning för ögonen, så att säga. De levde sina liv i jakt på sinnlig njutning.
Vin, sex och...
Ja, vin, sex, mat och så vidare. Va? Och då får man tänka på att de sinnena det var fråga om där, det var nog närsinnena mest. Alltså lukt, smak, känsel och så, va? Sen har ju vi kommit att vidga begreppet njutning ganska radikalt. Vi innefattar numera också de här fjärrsinnena som syn och hörsel. Om man njuter av musik, eller om man njuter av en film, eller om man njuter av ett konstverk, så att säga, det är också någon slags sinnlig njutning över det. Även om det har väldigt kraftiga intellektuella inslag, alltså, för det krävs ju mycket tolkningsarbete och sådär, diskrimineringsförmåga.
Mm.
Samma sak när man, en riktig vinkännare behöver ju också en otrolig diskrimineringsförmåga för att kunna säga att det är ja, det är ek och det är vanilj och det är liksom, det är lakrits och det är ditten och datten och sådär, va? Det är liksom. Så där, John Stuart Mill då, som skilde i sin filosofi på 1800-talet mellan högre och lägre njutningar, han skulle nog säga att den här vinkännarens njutning är en högre njutning faktiskt, även om den är väldigt sinnlig. Men de lägre njutningarna gav han inte mycket för, alltså. Det var de här som vem som helst kunde få. Det var sån här. Så när han säger det här berömda citatet från John Stuart Mill, som ju då var hedonist, alltså, ändå säger han det här att det, jag är hellre en olycklig Sokrates än en lycklig gris.
Mm.
Säger han. Och då menar han ungefär att även om man är en olycklig Sokrates, de få glädjeämnen man har då är betydligt mer värda än grisens njutning, så att säga.
Någon sorts aristokratisk syn på högre och lägre njutningar.
Ja, exakt hur man ska dra den här gränsen, men visst, visst är det knutet till bildning och utbildning och sådana saker, det här, de här högre njutningarna. Men det är också deras efterspel, va? Deras efterdyningar som är viktigt. Va? Jeremy Bentham, som ju var före John Stuart Mill, som också var hedonist, han sket ju fullständigt. Han sa ju det att, han har ju också ett berömt citat, att jag vet inte vad det är för, om det är plockepinn, pushpinn. Så. Han sa ju för att så länge man blir glad av det, så är det, att spela plockepinn är lika bra som att skriva poesi.
Mm.
Det spelar liksom ingen roll varifrån njutningen kommer, det viktiga är bara hur stor den är.
Mm.
Och där protesterade ju Mill. Men även Bentham tog ju hänsyn till sånt här som njutningarnas efterdyningar, för att, och Epikuros, om det var 200 eller 300-talet efter Kristus, som också var en sån där berömd hedonist, han tog också mycket hänsyn till det. Så att det här med att liksom supa sig full och röka 2 paket cigaretter och ha sex, oskyddat sex, att man liksom sitter där med könssjukdomar och baksmälla och lungcancer, så det är ju ingenting som de förespråkar. De tycker man ska vara måttlig och söka såna här harmlösa njutningar på något sätt, va? Som inte får de här, som inte slår tillbaka på en.
Mm, mm.
Och där kan det ju vara väldigt bra att smaka på lite vin och sen spotta ut det, eller, ja, eller lyssna på musik och så. Ja.
När vi ändå är inne på höga och låga njutningar, mycket av det som utgör våra stimuli av fjärrsinnen, alltså syn och hörsel, får vi nu via våra telefoner.
Mm.
Det är en, beroende på vilken generation man tillhör, så tillbringar man ju olika mycket med sina telefoner. Och de som har utvecklat olika nättjänster, så det är inte bara sociala medier utan en massa appar, handlar ju om att tillfredsställa någonting väldigt omedelbart.
Mm.
Jag såg en gång när jag satt på ett tåg, så såg jag en förälder och ett barn som båda satt med varsin telefon och scrollade på TikTok liksom, timme ut och timme in. Och jag kan förstå det stimulit det utgör. Men man känner sig lite, det är lite som att äta en godispåse, en väldigt stor godispåse. Alltså de första bitarna är rätt härliga. Och sen så känner man sig lite däst efter ett tag. Och jag funderar, vad är det för sorts njutning man får? Och är den, kan den vara skadlig om man liksom bara på något sätt överdoserar med ett flöde och bara sitter och tittar på bilder? Eller är det en harmlös? Så skulle man jämföra det med att röka 2 paket cigg, där det är, njutningen avtar väldigt snabbt efter första cigaretten. Slår det tillbaka på en? För vi har väldigt stor tillgång till den sortens njutningar. Och jag vet inte om vi alltid som människor har haft det. För vi har, det är inte alla som kunde som en romersk senator ligga på sniskan och käka druvor och titta på dans och så vidare.
Och sen spy upp det, va?
Och sen spy upp det.
Och sen äta nytt.
Mm.
Men det är det vi inte gör, vi spyr inte upp det.
Nej, men de har suttit och doomscrollat, som det heter.
Ja, ja.
Vad är det man känner efter tredje timmen doomscrollande?
Ja, Det här är, det är en väldigt intressant fråga du ställer som kräver mycket utredningar. Den första frågan är ju i vilken mån detta egentligen skänker njutning. Mm. För att det finns ett misstag som många har gjort, och det gäller även filosoferna. Och det gjorde de faktiskt från början, att man kopplade ihop njutning väldigt, väldigt starkt med begärstillfredsställelse. Och framförallt den här sinnliga njutningen då. Då tog man för givet på något sätt att en sinnlig njutning uppstår alltid när ett sinnligt begär har blivit tillfredsställt, så att säga, va? Man är hungrig och äter, det kliar och man kliar sig, man är kåt och man får sex, och man är törstig och dricker liksom. Det är det som är njutning på något sätt, va? Och det fick ju så småningom Freud och framförallt Schopenhauer att säga längre fram att njutning är bara spänningsreduktion. Men det är ju helt klart i alla fall att, det kan vi vara överens om i alla fall, att ha de där begären är ju jäkligt obehagligt. Och att få dem tillfredsställda, det är som att klia på sitt eksem. Liksom, ja. Och det, då liksom försvinner obehaget åtminstone tillfälligt. Men det verkar som att mekanismerna här är, det är liksom dopaminsystemet som är på högtryck. Alltså det är, begär knyter man ju ofta till beroende då, va? Och oavsett om man har ett beroende av någon typ av substans, någon drog eller alkohol eller nikotin eller koffein, så kan ju det beroendet, det väcker ju hela tiden nya begär, och så måste man liksom, så sträcker man sig ut efter grejen och så tillför man mer av den här substansen och så stillar man liksom begäret tillfälligtvis. Och det verkar ju som att det finns liknande missbruk då av spel och sex och sociala medier och andra saker där det verkar vara samma mekanismer igång. Men hur mycket njuter man egentligen av allt detta? Alltså? Så det jag tycker man måste tänka på här, det är att dels finns det mycket fler källor till njutning än att tillfredsställa sina begär. Mm. Och dels kan begärsuppfyllelse ibland var fullständigt platt, alltså. Så det kanske var det som hände lite grann, den storyn du berättade om den här mättnaden som uppstår, va? I början är det kul och sen ger det liksom mindre och mindre och mindre för varje gång. Ändå fortsätter man, va? Mm. Begäret avtar inte i styrka. Men den njutning som begäret ger upphov till när det blir tillfredsställt, det avtar i styrka. Och jag läste någon fantastisk biologisk artikel en gång i tiden när jag läste in mig på det med lyckoforskning och så, som sa att det här är inte förvånande, det finns två olika system i hjärnan för detta. Det ena kallade de då författarna för the liking system och det andra för the wanting system. Och det som betyder något för oss egentligen, det vill säga att det är ju nice att njuta, alltså. Det är ju nice att ha behagliga upplevelser. Men att ta den där vägen via begär verkar ju inte vara den bästa vägen. Utan ibland så, det kanske är det som folk menar ibland med de här små oskyldiga njutningarna. Att det är de som kommer, som bara kan komma till en utan att man tillfredsställer ett begär. Utan att det fastnar på begär. Och så kan man då fastna i den här begärsspiralen. Och bara liksom jaga och jaga och jaga. Och det är inte särskilt tillfredsställande.
Nej. Om man skulle ta och kanske använda exempel på det här. Både du och jag sitter här med nu har du två snusdosor och jag sitter med en snusdosa.
Ja, jag har en slaskdosa. Och
ja, okej. Okay, ja. Och det där är väl ett typiskt begär, antar jag. Du och jag har ett begär efter nikotin. Och sen kan jag tycka att den första snusen på dagen är betydligt mer skön än den femte snusen på dagen.
Mm.
Om det är en begärsnjutning, skulle du ta exempel på det här liking-systemet?
Alltså det är svårt att säga det här med, jag tycker det är lurigt med snus och kaffe och ta sånt som exempel, för att jag ser ju hela tiden till att jag har så höga nikotin respektive koffeinhalter i blodet, så att jag får aldrig de här begärskänslorna. Jag dämpar dem innan de hinner uppstå.
Okay.
Ja, så jag hinner inte riktigt vara med om det. Men om någon hade tvingat mig att gå utan i några timmar här, då kanske det hade blivit en sån craving.
Ja.
Men jag skulle ju aldrig påstå att snus eller kaffe gör mig lycklig.
Nej.
Eller att det ger särskilt mycket njutning heller. Alltså det, däremot så skulle det säkert vara väldigt obehagligt om jag inte fick det.
Mm, mm. Men det här liking-systemet, ja. vad är det? För att the crave eller want, ja. är rätt ett uppenbart. Och det kan vara jobbigt att inte få det. Och jag kan tänka mig exempelvis om man inte har inte fått scrolla på sin telefon på länge, så vill man in, man vill se, liksom, har någon skrivit liksom, Facebook, Twitter, Instagram och så vidare, Snapchat och så vidare, och så tillfredsställer man det. Och så är det begäret borta.
Ja, ja.
Det låter ändå som, om man ska ta in Mill i samtalet igen, att det låter ändå som lägre lyckan på något sätt, eller någon sorts mer osofistikerad lycka.
Lägre njutning,
ja, förlåt.
Ja.
Många begrepp.
Jo, det är möjligt. Nej, men jag vet inte. Liking-systemet. Jag tycker man ska... Jag tror att var och en kan hitta sina egna exempel väldigt lätt om man tänker på de situationer där det bara... Man är bara ute och går, eller det bara händer något som fyller en med glädje. Liksom. Det kan ju vara allt från ett fågelkvitter till att oj, idag var det fint väder. Mm. Eller... att någon närstående eller något barn säger något snällt eller gör något kul. Liksom. Och det föregicks inte alls av ett begär.
Mm.
Och när man börjar bli observant på de där grejerna. Sen vet inte jag exakt vilka transmittorer som är inblandade, om man nu ska vara neurovetenskaplig.
Ja,
men jag vet ju att det oxytocinsystemet brukar ju ingå där. Alltså det där och endorfiner och sånt också, tror jag. Man brukar räkna in i liking-systemet då, så att det är välbefinnande att man kan få av att röra sig, träna, meditera, kramas, pussas, umgås med nära och kära. Det skänker helt enkelt väldigt mycket glädje och välbefinnande, de här sakerna, utan att man har haft något begär eller något jättestarkt begär till dem. Sen kan man ju naturligtvis bli träningsnarkoman, och man kan bli arbetsnarkoman och så vidare. Så då kan saker som normalt sett fyller en med glädje eller känslor av mening kan kopplas in i dopaminsystemet på något märkligt sätt, så att de börjar fylla en annan funktion i ens liv. Och det är ju inte lyckligt alltså.
Kan vi som människor i ett samhälle där vi inte längre har, vi behöver inte jaga mat för dagen, vi behöver inte ens oroa oss för tak över huvudet, vi behöver inte ens oroa oss för att inte få tillgång till kultur eller vad det nu kan vara. Vi har tillgång till väldigt mycket, sen är tillgångarna väldigt ojämlikt fördelade, det står tydligt för alla. Men kan man i ett samhälle där många begär är väldigt billiga, alltså det kostar ingenting att använda sociala medier. Man brukar ju säga att det är vi som är produkten. Det är inte att vi konsumerar produkten, utan vi blir en del av en stort multinationellt företags liksom konglomerat nästan. Kan man träna sig i att vända uppmärksamheten till det här, det som inte är kopplat till begäret, utan det som skapar ett, jag aktar mig för att säga, ett djupare välbefinnande, för det låter direkt som att man börjar tala om finare, mer aristokratiska sätt att njuta av livet. Men,
svar ja, för att komma runt i det med djupare då,
ja.
Och din ovilja att verka snobbig inför dina lyssnare då, så kan man använda ordet hållbar, tycker jag. För att det är ett ord som är inne, så att säga, hållbarhet.
Ja.
Och jag tycker det är viktigt att tänka både på hållbar njutning och hållbar lycka. Och det är ju just, det är sånt som ska gå att upprätthålla under lång tid, kanske under ett helt liv. Va? Och det får inte ge de här baksmällorna, och det får inte heller ge den här tomheten.
Konstiga känslor av mättnad.
Nej, precis, utan det ska ju vara då, så om man kan hitta saker som skänker hållbar njutning och hållbar lycka, då är det ju de här som du kallar för djupa, tror jag. Svaret, kan man träna sig på det? Det tror jag absolut att man kan, men jag tror att det är fruktansvärt svårt. Vi pratade ju om dagens ungdom förut och så, och jag vet faktiskt inte vad de är utsatta för riktigt alltså, och vilka chanser de har att ta sig ur detta. Jag har bara hört en massa anekdoter om att alla de där Silicon Valley-människorna som har skapat de här algoritmerna och så, att de inte låter sina egna barn hålla på med det. Och att de själva kanske har dragit sig ur helt och hållet. Och det är ju väldigt betecknande om det är så.
Mm. För det verkar ju vara motreaktionen mot ett uppkopplat liv. Ett liv där man är verkligen... Man är online hela tiden.
Ja.
Att man reagerar mot det och någonstans vänder uppmärksamheten mer mot... Ja, men man tränar sig exempelvis i... Mindfulness är ju en sånt återkommande begrepp.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Man blir mer mottaglig för det här, det mer hållbara.
Ja, absolut. En annan person som jag kommer att tänka på nu, jag vet inte om han hör till den här konservativa högergänget som du pratade om förut med Jordan Peterson och så. Det är ju Jonathan Haidt. Hör han dit?
Det kan man säga. Han är ju väldigt kritisk mot sociala medier.
Ja, och han har ju hans senaste forskning om det här med sociala medier, det är ju fullständigt skrämmande alltså.
Mm.
För nu har han ju börjat forska på en generation som använder, vad är det, 9 timmar om dagen tror jag han sa.
Ja, de som använder mest.
Och vad som händer med dem och hur deras... Det är ju inte bara deras förmåga att njuta och känna lycka och så vidare som äventyras av detta, utan deras kognitiva utveckling. Alltså.
Mm.
Och det är ju väldigt skrämmande om man tänker sig att folk inte kan få utvecklas på samma sätt till de mogna, välfungerande vuxna som vi är så vana vid finns runt omkring oss då.
Kan man tänka sig någon sorts modern, ny klassskillnad mellan de som av sina föräldrar eller befinner sig i ett sammanhang får tränas i mer hållbara njutningar? Som det kanske är lite långsammare, det kräver lite mer ansträngning, det kräver en viss guidning, kontra de som bara fastnar i det här korta begäret som ett flöde kan tillfredsställa.
Det är klart man kan tänka sig det, men jag tror att du är bättre skickad att svara på den frågan än vad jag är. Alltså. Då tänker jag, om jag återigen får killgissa då, så tänker jag att på den tiden när man pratade mycket klass och inte lika mycket kön och ras och sånt där, då var ju en av de här sakerna som, ska vi säga, var särskiljande lite grann. Det var det här med långsiktighet kontra kortsiktighet. Så att medelklassen och övre medelklassen var mycket mer långsiktigt, så tänker jag. Du ska utbilda dig. Det spelar ingen roll om du har pissig ekonomi här nu i 5 års tid. Alltså, och arbetarklassens barn ville ut snabbt och jobba och tjäna pengar och sådär. Så det är klart, just av det så kan man ju tänka sig det. Men jag vet inte om de här sakerna, om det finns liksom, för att väldigt många högutbildade föräldrar har ju också väldigt ont om tid att hänga med sina barn och så. Jag vet faktiskt inte.
Mm.
Vad tror du själv om detta?
Jag tror det blir en det är inte en klasskillnad som nödvändigtvis löper längs med inkomst- och utbildningsnivå.
Nej.
För att det kan mycket väl vara så att, eller det är ofta så att väldigt välutbildade med god inkomst har väldigt lite tid.
Mm.
De råkar också vara väldigt jämställda väldigt ofta och gör väldigt mycket i hemmet och fördelar och så vidare. En del kanske har råd med hemhjälp och så, men att det löper inte jämsides med inkomstskillnaderna. Snarast blir det en sorts kulturskillnad mellan olika människor. Där jag har märkt exempelvis att bland mina barns kompisars föräldrar så är det rätt få som gör begränsningar när det kommer till deras barns användning av telefoner.
Mm.
Alltså jag är väldigt restriktiv, för jag vet inte vad det är. Jag vet vad det gör med mig, och jag vet att det är det starkaste beroende jag någonsin har varit med om.
Mm.
Och det fördärvar mycket av, så att säga, min tillgång till hållbara njutningar.
Mm.
Men att det finns fortfarande inte en kritisk massa av människor ens i ganska välsituerade hem som begränsar det här hos barn.
Mm.
Men jag tror det finns en trend där den kommer nog komma från rätt unga personer i min spaning, där man väljer en sorts analog livsstil, för att det kanske enbart där man kan upptäcka de mer oväntade, mer hållbara njutningarna, där inte begäran spelar så stor roll. På 90-talet fanns det ju bland folk som lyssnade på en viss sorts punk, straight edge. Man skulle liksom inte, man skulle inte supa, inget nikotin, inget koffein och så vidare. Mm. En sorts väldigt sekulär, asketisk trend. Delvis kommer det från höger nu. Och det är på något sätt lite tråkigt att det blir en politisk fråga. För det här tror jag är en angelägenhet för egentligen alla människor.
Men ser du detta som en politisk fråga? Alltså?
Nej, men det har blivit lite av en politisk fråga. Alltså att det mer är högerfarbröder på de anglosaxiska delarna av världen som liksom talar om mening och familj och bort från internet och sluta titta på porr och alkohol är dåligt och så vidare. Alltså jag tror inte de motiveras av politik här, men värderingsmässigt.
Ja.
Och så vänder de sig emot den här hedonist, fel ord här nu, den tech bros liksom, som driver på de här sociala medieföretagen i kombination med vänsterns normupplösning, att det har blivit en politisk fråga.
Mm-hmm.
Mellan teknikoptimister och teknikpessimister, eller teknikrealister i varje fall, och så någonstans där kommer vänstern in på ett hörn liksom.
Mm.
Jag tror det här är en rätt stor värderingsfråga.
Ja, det tror jag också. Det är bara att jag är ju en av de här som har anammat Galtanskalan som ett tankeverktyg.
Ja, det är frihetlig, auktoritär och vänsterhöger.
Ja, precis. Mm. Så, och jag tycker ju att, och alla de här så kallade kulturkrigsfrågorna, de hamnar ju liksom på den skalan.
Ja.
Och den klassiska vänsterhögerskalan, då har man mer sådana här saker som skatter och fördelningspolitik och regleringar av marknader och ekonomiska system och massa sånt där. Och jag vill ju helst förpassa de här kulturkrigsfrågorna från politiken. Alltså jag tycker det är fruktansvärt olyckligt att de hamnar där. Och då kan man ju se väldigt tydligt att det är vissa delar av vänstern. Den här frågan som har dykt upp nu senaste veckan, det här med den här nya lagen.
Könsidentitet.
Ja. Ja. Där kan man ju se liksom att där är det ju delar av vänstern och delar av den konservativa högern som är fullständigt eniga om att det här är förhastat, ta det lugnt liksom, var försiktiga, för fasen, det här är så stora grejer. Och det gäller ju liksom de här riktiga gammaldags feministerna är ju genomgående emot detta också. Och det är ju ett, man kan tycka att det är en ohelig allians, men det är väl jättebra om man har kunnat samarbeta över de gränserna.
Mm, mm.
Jag tror till och med det har skett redan i de här uppropen nu som har.
Ja, just det. Mm. Precis. Jo, men det blir väl en sorts upplösning av klassiska politiska konfliktlinjer, men jag vill ändå hävda att alltså, även om man kan tycka att kulturkrigen är på något sätt, ja, men det, snacka om riktiga saker, snacka om materiella ting, fördelning av resurser och så vidare, men även det vi varit inne på idag, lycka, vad är hållbart? Nu lånar de här begreppen, jag tycker det är väldigt bra begrepp. Mm. Hur skapar man hållbart välbefinnande, hållbar lycka och så vidare? Det blir ofrånkomligen en del av det politiska samtalet. Mm. Eftersom så mycket av det som påverkar våra möjligheter att hitta det är en del av marknaden, är en del av skolans värld. Ska man ha mobiler i skolan?
Jo, absolut. Jag ger mig.
Allt det här överlappar lite grann. Visst, sen ibland blir det kladdigt och väldigt konstigt. Så, och kanske man tar bort uppmärksamheten från det. Från det väsentliga till det oväsentliga. Men det här vågar jag säga är nog en, det är inte en höger-vänster-fråga, för som du säger, här har delar av vänstern, delar av höger enat sig i en fråga, och jag tror mycket väl också att en hel del konservativa kommer enas med en del väldigt kapitalismkritiska i sitt.
Ja, jag tänker på en annan sak också som jag tror är viktig, att man försöker enas över alla sådana här höger-vänster-gränser och så. Det är så här, jag ser ju din podd som en representant för någonting förbaskat bra, va? Och det är ju att man har liksom rationella samtal fast man tycker väldigt olika. Mm. Och så är man beredd att revidera sina egna uppfattningar i ljust och goda argument och så vidare. Va? Och det finns ju folk till vänster och det finns folk till höger som har detta som en slags överideologi. Precis som någon politisk tänkare sa för länge sedan, att vi har demokratin som överideologi i Sverige. Och den överideologin är ju verkligen äventyrad, så att säga. Va? Alltså det här med att man ska vara påläst och att man ska ha argument för sina åsikter och sånt där, va? Det är ju någonting som man också skulle kunna ha sån här upprop. Mm. Att man försöker värna om den, om ska säga, vår rationalistiska kultur. När allting blir, när det blir väldigt mycket löstyckande, det blir väldigt mycket desinformation, det blir mycket liksom magkänsla och så. Mm. Då är ju den här typen av samtal otroligt viktiga, alltså.
Men tror du, nu kommer vi in på lite annat här, men tror du att upplösningen av traditionella vänster-höger-uppdelningen på grund av att vi har en rätt annan värld på 2020-talet, vem trodde på 90-talet eller 80-talet vi skulle diskutera könsidentitet och sociala medier i skolor. Det var liksom så här, frågor som inte ens existerade i princip.
Ja, precis.
Att när det här, och man kan tycka att det är väldigt oväsentliga frågor. Jag tycker de är väldigt väsentliga. Mm. De bär på en väldigt stark symbolisk tyngd.
Ja.
Och jag är inte helt säker alltid vad som är rätt när det kommer till sociala medier och mobiltelefoner. Jag har en instinktiv känsla av att det är nog rätt mycket som ställer till det för oss. Per Jonathan Haidts forskning, men kanske kommer vänster och höger bli än mindre, det kanske måste bli väldigt mycket mer irrelevant innan det kan bli relevant igen.
Det är fullt möjligt att det är så, och det är fullt möjligt att den liberala demokratin kommer under attack från ett helt annat håll, där liksom där det liberala i den liberala demokratin. Alltså, jag tänker lite grann så här på den politikens historia under de senaste 100 åren eller 50 åren. Alltså, man har haft, man kan säga så här, rättvisan består av två delar. Det finns en politisk och medborgerlig rättvisa. Det finns ett antal fri- och rättigheter som vi alla har. De har inte varit särskilt omdiskuterade.
Mm.
Vi har bara anammat dem. Och FN har kodifierat dem och så vidare, och alla är med på tåget nästan. Va? Sen har vi haft den där andra delen av rättvisan, den socioekonomiska delen. Och där har det varit väldigt mycket käbbel. En del har varit jämlikhetsivrare och andra har velat avreglera, beskatta högre, skatta lägre och sådär. Där har det bråkats mycket, alltså, mellan höger och vänster. Men det, de här förändringarna som du pratar om, jag tycker att vad de gör, det är att De ger ju inte sätter inte sådär jättemycket nytt ljus kanske på fördelningsfrågorna. Men de gör det på väldigt många av de här fri- och rättighetsfrågorna.
Mm.
Till exempel rätten till privatliv i övervakningssamhället. Eller det här med yttrandefriheten har ju kommit att diskuteras mycket nu. Inte kanske den här själva den formella yttrandefriheten, med de här samtalskulturerna som vi har, där man kan liksom deplattforma någon som uttrycker misshagliga uppfattningar och sådär, va? Så att det är den delen av rättvisan som inte har diskuterats på ett bra tag har nu börjat diskuteras. Man måste ge de här rättigheterna en ny innebörd, tror jag. Så det handlar lite grann om det i alla fall.
Det som var outtalat jättelänge nu är på något sätt uppkastat i luften. Vad fan menar vi med yttrandefrihet? Vad menar vi med fri- och rättigheter?
Ja, eller rätt sagt, var bör gränsen gå? Va? För att den yttrande- och tryckfrihet som vi har ju varit väldigt knuten till ett medielandskap där GP och Expressen och Aftonbladet är väldigt ansvarskännande tidningar med ansvariga utgivare har suttit och utformat nyheterna, så vi har public service och så. Och nu kommer det då liksom 1000 alternativa informationskanaler utan ansvariga utgivare.
Mm.
Och hur ska det tänkas in i yttrandefriheten och sådär? Kan vi ha samma lagstiftning fortfarande?
Och sen kommer det säkert också påverka, eller det är klart, det påverkar ju redan känslan av, alltså på gott och ont, tilliten kan ju förstås gå ner när vi har tusentals olika kanaler och folk är väldigt splittrade, samtidigt som det ju ger möjlighet för väldigt mycket nya innovationer i vad ett samhälle är och hur ett samhälle kommunicerar och skapar gemenskap. Men det finns ju ingen, man kan ju glömma tanken på en stor kyrka som så att säga alla ryms inom och diskutera på ungefär samma premisser, en sorts gemensam offentlighet. Och det måste ju, om vi ska cirkla tillbaka till början här, tilliten till institutioner, tilliten till varandra verkar ju på grund av många mekanismer ändå bli lite svagare i ett land som Sverige med tiden. Och därmed även den här känslan av samhörighet med varandra, eller?
Jag har inte de siffrorna i färskt minne. Som institutet har ju långa tidsserier på det där. Men jag tror att det fortfarande är ganska okej. Okay. Men jag tror att det kan väldigt snabbt förstöras. Mm. Och en faktor som vi inte har nämnt, som verkar vara väldigt viktig historiskt sett för den svenska tilliten, det är ju föreningslivet. Mm. Och det verkar ju vara lite grann, jag vet inte vad som händer med det. Men det är väl lite, det försvagas väl successivt, tänker jag. Så istället för att sitta på ett tråkigt möte tillsammans och klubba igenom och fatta gemensamma beslut, så sitter man framför sin egen telefon och passar inte, så byter man bara.
Just det. Bengt, tack så mycket för dina kloka insikter.
Tack så jättemycket själv.
Det här var ett avsnitt av Samtal med Zweigman, en podd från Göteborgsposten. Nya avsnitt kommer varannan vecka. Mitt namn är Adam Zweigman och producent för detta avsnitt var Adam Bergsten.